Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Mina damer och herrar, Hockeypuls slår upp portarna för ännu ett gästavsnitt, och med mig idag en tränare som utsätts till årets coach av Eurohockey Club, som vunnit norska liga med Storhammar och som gett ishockeyn 24 år från sin tränarbänk. Men numera är han känd som en mycket populär expert på C-more. Herren jag pratar om heter Fredrik Söderström, och det är han jag nu. Välkomna till podden.
Tack så mycket, vilka fina ord. När det blir summerat så där så får man en liten boost faktiskt.
Alltså för självförtroendet?
Ja, men jag går inte runt och tänker på vad jag har gjort och vad jag gör och vad jag har varit med om. Jag tror att jag är en högst normal människa som gärna tyvärr ser alla bekymmer som finns i världen. Så det är bra ibland när någon säger sådär, att man har gjort bra saker.
Men det där priset, årets coach, det har ju blivit ett prestigefyllt sådant sista åren här. Du var ju en av de första som vann det.
Ja, och det där generar mig lite grann på ett sätt. För att det var så här att det var efter mitt första år i Norge. Jag blev, jag ska inte säga så, men jag blev tillsagd, får vi nästan säga, av ordföranden i Norge, alltså i klubben och klubbchefen, att men vi ska ner till Prag på den här hockeygalan som... Vad heter den här organisationen?
EHC.
EHC.
Mm. Eurohockey Clubs.
Och jag tänkte så här, vi skulle spela Champions League året efter. Så att, men jag förstod inte riktigt varför jag skulle med. Jag tänkte att det där är mest slipsgubbar och kanske inte rent hockeymässigt konkret. Så att jag var helt ovetande. Som då visste de att jag skulle få priset. Så att det var ett sätt att lura mig att vara på plats. Så det var en blixtresa från Oslo ner. Vi åt en jättetrevlig lunch. Vi Karlsbron tror jag det heter i Prag, solen sken, och sen var det den där galan på kvällen, det var uppklätt och jag var helt oförberedd och fick ta emot det priset, och det var naturligtvis häftigt. Jag minns att Elias Pettersson på något sätt gav det mig en signal om att det var viss status när Elias Pettersson var där och fick som bästa spelare.
Jag tror årets unga spelare i Europa eller något sånt, det är året 2018, men ja, häftigt att du har vunnit det. Men numera expert. Och jag läste någonstans, det här är några år sedan, innan du tackade ja till C-more, att skulle jag gå in som expert, risken finns att jag skulle bli hockeyns svar på Leif G.W. Persson.
Har jag sagt det?
Ja. Jag tror till och med att du har skrivit det själv.
Det också. Ja, men alltså det kan vara så. Jag
vet... Vad menar du med det? Jag är väldigt nyfiken.
Nej, men jag har lärt mig genom åren. När man är vuxen så har jag kommit till en punkt där jag inser att jag är som jag är. Och jag kan inte göra så mycket åt det. Det får man gilla eller man får tycka att det är fel. För när man är lite yngre, jag tror att det gäller alla människor, så har man en tendens att försöka anpassa sig lite mer. Jag har nog alltid haft ett språk och ett sätt att prata på som kan bli... för vissa komplicerat. Inte att jag skulle vara någon särskilt intelligent eller så, men jag pratar på ett lite mer utsvävande sätt och jag kan också bli väldigt målande i mitt sätt att prata på. Det hör du ju redan nu. Så den risken fanns säkert och den finns nog fortfarande.
Men skulle du säga att det där ordförrådet som du har passar sig bättre i rollen som expert än hockeytränare? Och nu kanske jag är lite fördomsfull mot hockeyspelare här.
Men... Ja, men du har en poäng där. En sak lärde jag mig genom att vara utomlands under ett par år. Framförallt när jag var i Schweiz, där jag var enda svensktalande i stort sett. Jag hade med mig Dennis Hall, en tränare, och jag hade med mig sen Tommy Sjödin. Men andra året så var jag ensam svensk. Och det gjorde att engelskan då var det givna språket i ett land, fyrspråkigt land med tysktalande, fransktalande, italienare och rätoromanska. Och sen hade vi två nordamerikaner. Och det som blev insikten då var att när man pratar engelska, min engelska är helt okej, den är inte briljant, men den är tillräckligt bra, att många importer även i Sverige. Men då lär man sig att det som man har tänkt att säga som blir jävligt långrandigt rent ut sagt på svenska blir komprimerat och mycket tydligare när du pratar engelska. Så det var en insikt jag fick. När jag har pratat svenska som tränare i Sverige så kan jag ibland ha pratat över huvudena. Jag har skapat en del missförstånd med spelare för att jag
en
har...
En distans också kanske till vissa.
Möjligen. Och jag tror ibland att det kan finnas någon som uppfattar mig som inte svår, men kanske märkvärdig, fast jag är den minst märkvärdiga personen, vill jag påstå.
Det kan jag garantera, ja, men, för alla lyssnare.
Ja, men alltså, jag går inte med näsan i vädret på något sätt, men det där med språk är så intressant, för det är kommunikation är så absolut avgörande, och där har jag säkert gjort mina fel, men jag har också ibland kunnat lirkat med folk. Jag ska berätta ett konkret exempel som jag har nämnt vid några tillfällen tidigare, men när jag tränade Oskarshamn så hade jag en spelare som vid upprepade tillfällen gjorde ett och samma misstag, och vi hade pratat i den här matchen inför om att vi inte skulle tappa puckar vid offensiva blå. Den här spelaren tappar pucken i början av tredje perioden vid offensiva blå, spelet vänder, de gör mål. Den här spelaren spelar inget mer resten av den matchen. Dagen efter så kommer han och vill prata med mig. Och vi hade ett snack i tränarrummet och så sa han så här till mig. Hur kom det sig? Varför bänkar de mig i det där läget? Och jag svarade att hur många gånger har jag inte stått och sagt att vi inte ska tappa puckar vid offensiva blå? Och då svarade han så här. Det kanske du har sagt, men du har aldrig sagt det till mig. Och första tanken var naturligtvis att är du helt dum i huvudet? Jag har ju stått i omklädningsrum och sagt det. Men det blev också en insikt för mig i ledarrollen att hur jag än pratar till en grupp, så att det sitter 20-25 spelare i ett omklädningsrum, så uppfattas det på 20-25 olika sätt. Så att jag har varit med om situationer där språket verkligen har, det har lärt mig någonting i det här jobbet som tränare och även nu som expert, att det är viktigt att prata så att folk förstår.
Och det där var ett typ av uppvaknande också för dig, kanske att du behövde jobba mer på individuellt plan med många av dina spelare, gissar jag.
Så är det. Jag har ju varit med i en väldigt intressant fas som tränare. Jag var väldigt ung när jag kom upp och när det var de här 50 plus var alla tränare och de var arga och man sparkade och slog.
Auktoritära stilen.
Det var det som gällde, och då pratade du ju inte i vackra ord eller termer, utan det var raka rör. Sen har jag ju fått uppleva hur det har gått mot en individualisering på något sätt, och sen kan jag tycka att det nästintill börjar toucha vid en gräns där, om jag är ironisk skulle jag säga, hur länge dröjer innan vi har 20 tränare på 20 spelare? Att du ska ha din egen coach. Så att någonstans i mitten ligger väl kanske det bästa.
Men nu vill man ju att du ska namedroppa den där spelaren i Oskarshamn.
Ja, men det ska jag göra. Det var faktiskt en charmig typ som jag har tänkt på lite på senaste tiden, för jag undrar vad han gör. Victor Gibbs Sjödin.
Jaha,
en
okay.
Stor bjässe som var duktig att spela fysisk och som sen hade en, han var i Karlskoga eller Bofors heter de då. Var väl i Västerås. Sen var han i Australien och spelade under några säsonger.
Det är inte många svenska hockeyspelare som gjort det.
Nej, och jag undrar vad han gör idag.
Ja.
Jag kanske lyssnar på det här. Jag
kanske
bjuder
in honom i podden också. Häftig och resa att man har varit där borta i verkligen. Australien. Men nu när du är inne på din andra säsong med C-more, skulle du säga att du är ishockeyns svar på Leif G.W. Persson? Och gillar du den rubriken som du kanske har satt lite på dig själv?
Ja, men jag gillar ju för det första Leif G.W. Persson. Jag tycker att det finns något charmigt i de här människorna som med sitt språk och sitt sätt att uttrycka sig kan gå igenom ganska tuffa kritiska frågor eller konstateranden och ändå göra det med någon form av värme. Jag har inga problem med att anses som annorlunda. Sen tycker jag inte att jag sticker ut på något sätt egentligen. Jag har kommit in i en miljö nu där jag har väldigt stor respekt för de här övriga experterna som varit med länge. De är vansinnigt skickliga på sin sak. Men jag får också fortsätta vara mig själv. Jag vet att när jag hade tackat ja till det här uppdraget så var det många som sa till mig i min närhet så där i all välmening, så sa de, har du lyssnat på Sanny nu hur han pratar eller vad Wikegård säger? Och jag vet att jag gick med en liten klump i magen, för jag tänkte att jag kan ju inte vara som Sanny. Jag kan inte vara som Wikegård, jag kan bara vara som mig själv. Och det är ju det jag försöker att vara, och det är också det rådet jag har fått. Och det är väl det som är charmen, att alla har sitt avsändarskap ser lite olika ut.
Men som jag har förstått det så ryckte ju C-more i dig under ganska många säsonger. När började kontakten? När tog sin första dialog? För jag tänker, du hade 6 år i Oskarshamn, 2 år i Storhammar och sen 2 år i Olten, om det är så man uttalar Olten, jag vet
Olten,
inte.
Olten.
När kom det första samtalet?
Så här var det. Jag hade ju, sen är det ju så, som tränare så är ju media en del av ditt jobb, men då är du på den andra sidan. Och jag tror inte att det är särskilt många som går och tänker, det gjorde inte jag heller, att jag skulle kunna tänka mig att vara på den andra sidan. Jag jobbar med Harald Lyckne nu som är en väldigt varm och omhändertagande person. Jag vet att jag har fräst åt han när jag var som tränare och han jobbade då på Viasat och tänkte att men gå ner själv då, gubbjävel. Liksom. Det finns ju den där känslan efter en sur förlust och du får en kritisk fråga eller en summering. Men sen var det så att jag i samband med någon säsong i slutet i Oskarshamn så var jag på några matcher i Leksand där jag kommer ifrån, så hade Leksand kvalet mot Malmö tror jag att det var. Där jag, Simon hörde av sig om jag kunde vara med i en paus som gäst. Och i den vevan så var det Rickard Segerborn som är chefen på Simor som sa något så här lite smickrande att du skulle passa dig där, det skulle kunna funka för dig. Sen har jag helt ärligt, jag har inte suktat efter, jag har inte sökt jobbet, jag har inte på något sätt tagit initiativ till det. Men jag vet också att jag i ett sammanhang, jag kommer inte ihåg vad som hade hänt nere i Schweiz, men jag var förbannad i, om det var efter en match eller i samband med en träning, där jag liksom dräpte gruppen genom att säga att det här kan ju låta hemskt när jag säger på det sättet, men det var ungefär som, vad fan gör jag här nere när jag skulle kunna vara i Sverige och jobba på tv och ha ett glassigt liv. Jag liksom var väl lite ömklig och jag var förbannad. Och så tänkte jag när jag hade sagt att vad fan står det här och ljuger, för det fanns ju inte, jag hade ju liksom ingen sån dialog med Simor. Men sen efter, när jag kom hem efter andra året i Schweiz, mitt avtal hade gått ut och vi hade samtal om fortsättning där, de valde att gå på en schweizare, så dök det här upp. Och då var Rickard Segerborn väldigt, han är ju omnämnt skicklig i sin position att plocka på sig folk, så att han spelar ut korten rätt och nu sitter jag ju här.
Ja, cred Rickard. Nu vill inte jag lägga ord i din mun, men jag kan tänka mig att alltså de pandemiska effekterna som var på hela världen och även ishockeyn, att det kan ha bidragit till ditt beslut kanske, att det inte fanns samma lust till tränaryrket med tanke på konsekvenserna som drabbar ishockeyn nere i Schweiz.
Så var det. Jag, alltså det här med pandemin, det känns ju som någonting som å ena sidan var så drabbade alla, men det också känns så väldigt länge sedan nu när livet är som vanligt igen. Men jag hade ett tufft år i Schweiz på många sätt. Jag hade inte möjligheten att resa som jag ville. Jag var där i 9 månader i sträck. Jag kunde inte åka hem. Jag kunde inte ta emot besök. Jag kunde inte leva det livet som jag hade vant mig vid lite grann det första året. Och det kom också till en punkt där man började, det här föll säkert samman med andra saker, men jag kunde känna så här, är det värt det här? Det är ett härligt liv, jag hade ett bra jobb, jag tyckte om det, var spännande, men det var långt hemifrån. Och i en tid, jag tror att det väckte frågor hos många, pandemin. Sen spelar det inte roll om du håller på med hockey eller om du kör buss, att du liksom du ställde lite frågor kring livets, hur ska det levas? Vad är värt att göra och inte att göra? Så att det påverkade absolut mitt beslut.
Du är ju en del av Seymours helmysiga allsvenska uppställning. Jag är lite nyfiken på utmaningarna du har ställts inför under de här 2 säsongerna. Är det någonting som du tänkte på förhand att okej, det här kommer jag stöta på som inte har hänt? Och sen någonting som kanske har förvånat dig? Aha, det var så här tv-yrket var. Aha, det är så här hantverket ser ut.
Ja, det är ju en relevant fråga. Det ska sägas att när jag klev in i det så hade jag egentligen inte så stora förväntningar. Jag hade inte byggt upp en tanke riktigt på hur det kommer att se ut. Jag vet att det där slog mig nästan med lite panik när det började närma sig att vad är jag förväntas göra? Hur ska jag bete mig? Vilka roller ska jag kliva in i? Men jag tänkte också att låt mig se var det bär mig lite grann. Jag har inga problem med, för det har varit en sån känsla jag haft från start i det här uppdraget, att jag vill. Låt oss konstatera en sak. Matcherna spelas, hockeyn kommer leva vidare alldeles oavsett vem som är kommentator, programledare och expert. Det handlar inte om oss. Har man den känslan att den här matchen, så folk tittar ju inte på tv för att se eller höra Fredrik Söderström. Inte för en sekund.
En del kanske.
Nej, ytterst tveksam. Då skulle det vara morsan eller någon sån här snäll människa som gärna talar om att man är duktig. Men jag tror att man måste ha den förståelsen och att man då ska bidra. Och det kan vi känna att det var. Hur målar jag den här matchen? Hur berättar jag på ett sätt som gör den här tv-upplevelsen mer intressant? Vad är det tv-tittarna vill ha? Då försöker jag gå till mig själv. Jag uppskattar inte allt för mycket stöddighet eller hårda ord. Jag ser inte på idrott för att jag vill att det ska stå någon i slips och vara djupkritisk och skälla och gnälla. Samtidigt vill jag heller inte se när det heja klacksledare. Utan det är en balansgång att våga tycka saker, säga saker vid rätt tillfällen, i rätt mängd. Och jag vet ett resonemang som man har förmedlat till mig från Simors sida, att vi ska aldrig ta ära och heder av någon. Även om det är ett tufft läge för en tränare, 7 raka förluster, komma till studion, så har ju inte vi som mål att den här ska få ont i magen. Men vi kan ju heller inte stå där och krama om dem. Och det där är en skicklighet som jag tycker att många av de andra besitter, som jag försöker lära mig av.
Jag har varit i den här branschen snart 10 år. Och jag skulle säga att en lärdom som jag har tagit med mig här under framförallt de sista åren, det är att jag har smalnat av min innersta krets. Att förut lyssnade jag kanske till för många och tog in för många åsikter i det här yrket. Mm. Nu sista 3-4 åren ska jag säga att det är 3-4 personer som jag litar på. Ja. Och vad de har att säga till mig. Jag undrar, vilka är i din innersta krets, Fredrik? Alltså när du ska stöta och bröta saker och kanske vill ha feedback från några.
Ja, men jag har ett dilemma har jag kommit fram till i livet. Och det är att jag är dålig på att be om hjälp. Jag är dålig på att ta min omgivnings... Att aktivt söka det. Det där är ju ett dilemma för någon annan, terapipodden eller någonting. Men att jag tänker
det kan Hockeypuls
att,
vara om du vill.
Ja, men jag tänker att jag är här för att stå på egna ben på något sätt i livet och i världen. Och det där straffar sig ibland. Jag tror att man ska vara bättre på att faktiskt lyssna med andra. Men jag kommer från en värld med hockey där man är rak och tydlig i sin feedback. Som tränare så blir du ofta bedömd lite för ofta bara på resultaten. Du blir hyllad när det går bra, du blir sågad när det går dåligt. Så att jag försöker någonstans att okej, vilket är mitt spår. Men jag har delar av familjen som jag tycker bra om. Jag har en brorsa som jag ser upp till. Det är min lillebror, men jag har stor respekt för honom och hans sätt att se det. Har jag gärna en dialog med. Han kan komma med något jag har sagt eller något jag borde säga. Jag har en farsa som är gammal hockeyspelare som... har ett stort intresse av att titta på sport och som gärna under matcher kan komma ett sms, det kan vara ett domslut, det kan vara en spelare, han kan vara väldigt tuff och rak. Så att jag har vänner, så det är klart att det finns folk i min omgivning som jag lyssnar till. Sen är det så att jag har en ödmjuk approach till uppdraget och det gör att jag lyssnar på de här andra experterna, på kommentatorerna. Det ska jag säga att Seymour är familjärt på det sättet. Sanny kan skicka ett sms och berömma eller ställa en fråga att ni borde tänkt på det här, Vike går likadant och så vidare. Och det är fan viktigt alltså.
Men samtidigt så kanske man inte heller vill ta för mycket input från för många. Man måste kunna sålla den där informationen också.
Så är det. Men där har jag kanske inte någon, jag har liksom inte en personlig rådgivare, jag har inte en mentor, utan jag tycker nog att det är en egenskap jag har som är rätt bra. Det där filtret som jag tror du pratar om, att man inte lyssnar på exakt allt och alla. I tränarrollen så lär du dig det att om du börjar fladdra för mycket för att det är någon president som säger någonting eller det är en lagkapten som tycker någonting eller en gammal storstjärna. Tar du in det, jag tror att du kör ganska omgående om du för mycket lyssnar på andra. Så att det gäller att filtrera klokt och det gör jag, får jag säga det utan att låta självgod, men på ett hyfsat sätt.
Nu är vi sannoliken varmare i kläderna, visst Fredrik?
Det är vi!
Ja, och då blir det dags för poddens faktaruta.
Spännande.
Ett gäng med frågor och påståenden som hjälper oss att lära känna gästerna lite bättre. Och som samtidigt kanske får pulsen att höjas en aning hos den som sitter mitt emot mig.
Oj.
Men Fredrik, hur kunde du jobba med spelare som behövde, inom situationstecken, sättas igång? Alltså som hade kanske lite för låg puls ibland, förstår jag vad jag menar?
Jag tycker att jag har alltid i tränarrollen vurmat lite extra för de som man ibland klassar för besvärliga spelare. De som inte riktigt följer mallen, som inte riktigt är där det är tänkt att de ska vara. Jag tror inte att det finns ett givet sätt att göra det på, utan det är mer att finna lösningen på den här spelaren. Och den stimulansen tyckte jag var intressant. Med tiden kom video, tillgången till klipp. Använda det på ett sätt som man, så här kan jag säga, som tränare är det lätt att dräpa folk och ett lag med video. Men du kan också lyfta folk genom att plocka fram bra små sekvenser för att på något sätt göra den spelaren lite inspirerad. Det handlar om ärlighet, det handlar om tydlighet, men framförallt handlar det om tid. Det är kanske den viktigaste egenskapen du kan ge en spelare, tid. Det är kostsamt för du har så många spelare. Men där lärde jag mig med tiden också att jag måste... Alla har inte samma behov av en tränare. Jag har ytterligheter som varje dag smög förbi tränarrummet, som vill ha kontakt, som söker liksom den här relationen, feedbacken. Sen finns det de som i alla lag där du har sagt jag ska snacka med alla spelare, vi säger under en veckas tid. Sen du börjar summera så, ja men den här är ju kvar. Och så går man och liksom söker upp den spelaren och då ser man nästan skräck. Att jag vill inte in till dig. Och det tror jag är, man tar med sig också. Alla har inte samma behov.
Men att kunna ge tid, det går ju inte alltid i ishockeyn som är en sån resultatorienterad bransch.
Så är det.
Jag tänker kraven från sponsorer, sportchef som har hämtat in de här spelarna. Ibland finns ju inte förtroendet riktigt och det förbrukas ganska snabbt. Så måste man mota undan dem där för att kunna kanske ge lite andrum till spelarna som behöver det.
Sen skulle jag påstå att den här rollfördelningen som den ser ut idag i hockeyns värld, en del ifrågasätter, vi jobbade med Djurgårdsmatchen till exempel, de har uppgraderat till 3 tränare plus målvaktstränare och video. Det är ju ett steg i och en följd av behovet också som finns från spelarna. Så ibland har jag lekt med tanken, jag har egentligen aldrig varit assisterande tränare riktigt. Men en assisterande tränare idag, vi säger en som jobbar med backar, kanske har 8-9 spelare att hantera. Har ju en helt annan möjlighet att vara närmare sina spelare professionellt sett. Förstå dem, lyssna på dem, ge dem tiden. Som head coach är ju, det är nästan någon slags politikerroll numera.
Ja, faktiskt. Men var du inte assisterande tränare till Löven-legendaren Alex Beljavski i Nyköping?
Ett par månader innan han fick sparken.
Ja, då tog du över.
Ja, och jag skulle vilja påstå att jag var en ganska usel assisterande tränare.
För du ville ha huvudtränarjobbet?
Ja, men alltså, men så var det. Och okay. Jag skäms inte för att säga att det här har jag försökt förklara i olika sammanhang, att alla människor är inte skapta för att vara ledare. Och jag tror att jag har de egenskaperna. Det gör mig inte bättre eller för mer än någon annan, för det finns fantastiska människor som vill vara en del av massan och gruppen. Jag hade i alla fall bekymmer som yngre tränare, för jag trodde nog och tänkte nog att för att vara tränare och för att göra avtryck så ska du vara headcoach. Du ska liksom driva, du ska ha det absoluta ansvaret. Så det kan jag ångra lite grann från min tränarresa, att jag inte vid olika tillfällen där jag har haft den möjligheten hoppat på sådana uppdrag. För att jag tror att jag hade lärt mig lite av att gå bakom någon mer rutinerad och jag hade kunnat specificerat min kompetens lite mer på vissa områden.
Men skulle du säga att du underminerade huvudtränarna för att få det där återvärda uppdraget?
Nej, det gjorde jag
inte.
Gick
bakom ryggen?
Nej, men det jag gjorde som jag kan tycka att det var fel av mig så här i efterhand med Beljavski, det var ju att jag i en assisterandes roll så är det ju någonstans, eller åtminstone det var, det är säkerligen så också idag, att spelarna vänder ju sig hellre till en assisterande tränare. Han är ju på något sätt, eller hon då, mindre farlig.
Länken mellan huvudtränaren
och spelarna. Och jag fick ju väldigt mycket till mig då. Det här var ju en kulturkrock lite grann av den ryska skolan med då ett allsvenskt lag i Nyköping för en herrans massa år sedan. Träningskulturen, sättet det skulle funka på. Men det som också ska sägas var att jag höll ju med spelarna. Jag tyckte liksom inte att ett pass i gymmet skulle ta 2,5 timmar för att det var en som skulle köra och 19 skulle titta på. Och när jag försökte förmedla, för det har jag alltid satt ära i, att får jag till med någonting om min kollega så måste jag framföra det där. Så att jag tror att jag gjorde försök, men jag tror inte jag gjorde det tillräckligt bra. Och när det uppstod så kom ju det där dilemmat också som jag tycker är intressant. Jag är ju av den åsikten idag att ska du sparka tränare ska du rensa bänken.
Mm. Men Beljavski är inte under favoriter i telefonkatalogen eller?
Nej, ändå hade vi en hyfsat fin relation. Sen har ju han haft varit ute på lite annat, men ingen relation till idag.
Gött ändå att vi hamnar på Nyköping säsong 07-08. Ett stickspår i början av faktarutan som vi nu gör oss redo för. Smeknamn.
Vet du att jag undrar om jag ens har ett smeknamn. Vill du påstå det?
Nej, det var faktiskt lite fråga. Det jag funderat på här. Att finns det ens något smeknamn som du går under?
Nej.
Fredde känns inte
riktigt.
Nej,
jag är ingen Fredde. Jag är Freddan av vissa, men det är väldigt få utvalda. En spelare, det finns två spelare som jag skattar varje gång som än idag säger det. Och jag träffade den ena av dem på isen. Jag gjorde en segerintervju efter Södertälje AIK med Filip Engsund som är i Södertälje. Jag hade honom i Oskarshamn. Han och Manuel Ågren som spelar i Växjö, de säger Fredde. Och jag vet inte om det kan ha varit att jag vid något tillfälle sa att jag inte Fredde, inte jag, som gjorde att de då lite så här tyckte att det var kul att säga det. Men det är banne med de två av väldigt få som kallar mig för Fredde. Annars är jag känns som en Fredrik.
Ja, är du en Söderström då?
Det kan jag också
höra. Det kan jag höra ibland i alla fall.
Det tror jag. Sen har jag varit med om, vi hade en ordförande i Oskarshamn som hette Söder, Mats Söder. Och då var det så där, när de pratade om Söder och Söder så var det svårt. Sen tror jag det var så här lite kort, att när jag var yngre, jag ska inte säga att jag försökte distansera mig från Söderström, men jag har en pappa som spelade hockey och som i den miljön där jag växte upp och Leksand var liksom stor. Och för att inte vara i skuggan av honom så tror jag att jag föredrog Fredrik. Nu är jag vuxen och stolt över att ha en pappa som var duktig att spela hockey. Och vill någon säga Söderström så gör det. Men ja, Söderström kanske...
Det är nästan en underligt att säga att han var duktig på att spela hockey. Han 4 SM-guld och VM-medaljer och
ja,
Tre Kronor i dam. Alltså, det är ju en av de stora i svensk ishockey.
Ja, men absolut. Och det är tyvärr så pass långt före. Jag minns ju liksom inte det, så att jag relaterar inte till det på det sättet.
Men du säger i skuggan av honom.
Mm.
Var det tufft att växa upp i Leksand med honom som pappa?
Jag skulle säga att det till i stort sett uteslutande har varit positivt. Jag hade en fantastisk uppväxt. Vi var präglade väldigt mycket av hockey. 4 syskon, 2 systrar, 2 bröder. Och en fantastisk mamma som orkade med och rådda 4 ungar när pappa var och spelade hockey överallt. Men någonstans så tror jag att det är så för alla människor, att har du en mamma som är skicklig läkare eller en pappa som är duktig hockeyspelare eller vad det nu månne vara i livet, så tror jag att du jämförs. Du kanske inte gör det själv, men omgivningen, jag har någon sån här små minnen av när jag var grabb och spelade hockey, att jag vet, vi var uppe i Kiruna och spelade när jag var J20-spelare, då var superelit en och samma serie från Kiruna ner till Malmö, så var jag utvisad. Och då när jag satt i utvisningsbåset så var det en gubbe där i sekretariatet som började prata med mig. Och som, han menade inte, men han sa något i stil att ja, så du är Danne Söderströms son. Han var ju duktig han, eller något sånt här. Och jag tror inte det, han menade inte som han sa det. Men det, att jag kommer ihåg det, jag som knappt minns vad jag åt för lunch igår, det säger ändå någonting om att jag förmodligen fick en skev bild. Och jag tror att det, den stora förklaringen till att jag slutade spela hockey efter mitt sista år som J20, det är var bekvämlighet, lättja, och jag var inte tillräckligt bra. Det är ingen knäskada, det är ingen som sa åt mig.
För det var det jag tänkte på, du är 20 år gammal, ja, när du säger tack och hej till spelarkarriären, ja, och då byter du till tränarbanan ganska snabbt också. Ja. Hade pappa Dan någonting med det att göra? Att så här, okay, jag kan inte fortsätta gå i hans fotspår, nej, här, utan nej, jag måste testa något annat.
Tror säkert att det kan ha funnits någon sån här, vad fan, bit ihop nu. För det, då var det ju så, jag var ju ändå... ibland kommer jag på mig själv med att jag säger att jag var en dålig hockeyspelare, men jag fick vara med och vinna TV-pucken, jag var med och vann junior-SM-guld. Så visst var jag med i en miljö som var bra, men jag tror att jag saknade drivkraften, och den lilla del som skulle kunna kopplas till att komma från en hockeyfamilj med en pappa som spelade, var att det som kanske jag tyckte var en okej nivå, det var ouppnåeligt. Att vinna ett SM-guld, att spela 150 landskamper eller det kan vara för Tre Kronor, det var ju jag mil ifrån. Och då tror jag, det kanske är någon smartness i det där, att jag kanske kände att ledarskapet är min grej. Jag kanske ska ta mig in på den banan. Och nu är det så länge sedan och i en skör ålder, så det fanns säkert ett par ytterligare faktorer som jag inte kommer ihåg idag. Men jag går inte runt och ångrar det eller känner någon som helst bitterhet över det.
Men hur jag tolkar din svar här lite grann, så är det nästan så att du beskriver det som att du hade en lättare väg framåt tack vare efternamnet Söderström.
Ja, så här. Jag har aldrig utnyttjat det. Jag har aldrig fått någonting i hockeys värld. Jag har knatat en ganska liksom osexig väg på pappret, och jag har gjort det medvetet, och jag har gjort det för att jag ville stå på egna ben. Sen har jag fått fantastiska insikter hemifrån som alla människor kan få om du växer upp i rätt miljö, men även hockeymässigt. Jag har liksom haft väldigt skickliga hockeymänniskor i vår närhet, vänner till familjen, kompisar till min farsa, Leksand, ett litet samhälle jag liksom vuxit upp med, Sigge Svensson på samma gata, Jonas Bergqvist, Mats Ålberg, sådana som har varit min vardag, som vilka grannar som helst eller kompisar som helst, det har ju ofta varit kopplat till hockeyfamiljer.
Du nämnde Manu Ågren där, han vann ju den interna poängligan i Oskarshamn under ditt sista år, tror jag. Om du ska jämföra honom med spelare som kanske Evan McGrath, Alice Pispanen, vilka skulle du vilja lyfta fram som de stora i Oskarshamn under din session där?
Det är egentligen en som var väldigt viktig för mig i Oskarshamn, och det var Daniel Ljungqvist, som var vår lagkapten och som var en hockeyspelare av den gamla skolan, det här enkla, rejäla, uppoffrande spelet. Han var viktig för han hade också en förmåga att, tycker jag, hantera mig på ett bra sätt. Jag var lite överladdad emellanåt, jag var driven, jag var för känslomässigt styrd av att vinna och förlora. Där tyckte jag att han lyckades göra mig balanserad. Men sen nämner ju du spelare som var jättefina att ha. Men jag ska också säga att jag sitter liksom inte om kvällarna och reflekterar över hur det var där och då, men jag är väldigt glad när jag kan gå på en match. Jag var till exempel tittade på Leksand Växjö högst privat så att säga, inte i tjänsten. Och sen dröjer det kanske 10 minuter innan jag upptäcker att fan, det där är ju Manuel Ågren, det är ju Manne.
Din kille.
Ja, nej, men alltså, du får ju dem som du tycker om och som du har haft att göra med. Så att genom åren där, likaså Ängsundarna, Oscar, som också var en sån där som jag fick lägga mycket tid på. Det var ju en spretig ung pojke som tog en del korkade beslut på isen, som idag, och det här är inte på något sätt min förtjänst, men idag har vuxit till en fantastiskt skicklig back. Och jag tycker att det är en del av tränarrollen när man håller på länge, när du kan se spelare gå från en typ av personlighet, sätt att vara på, till att faktiskt växa.
Ibland kanske det är den största vinsten med tränaryrket också, inte gulden man vinner eller mästerskapen man tar hem, utan se den personliga utvecklingen hos individer.
Så kan det säkert vara. Ibland har jag ställt mig frågan, har det där varit ett dilemma för mig, att jag inte har drivits av de här faktiska framgångarna, det som syns och hörs, att det är guld eller det är avancemang. Sen tror jag inte att jag har offrat det för det andra, men man måste, det är ju väldigt få förunnat att vinna ett SM-guld. Men alla kan vara med på en häftig utveckling av en grupp, av en klubb. För det kan vi känna med de där åren i Oskarshamn, att efter att de gick upp så fanns det folk som sa, ja men nu, Björn Hellqvist kom in, sen kom Håkan Åhlund in. Kontraster till mig kan tyckas, men vad har jag för del i att Oskarshamn är SHL idag? Jag tar inte åt mig någonting, men jag fick se 6 års utveckling. En första, låt mig berätta en lång historia väldigt kort. Första säsongen Malmö borta, så reser vi i bussen ner med 3 ledare. Det är jag, Micke Larsson som assisterande tränare, Anders Sjöberg, materialare, pappa till Henrik Sjöberg.
Just det.
Vi 3 stod i båset. Sen blir det en situation, Rodman, en sloven vi hade, får en klubb eller puck på ögonbrynet. Micke Larsson, min assisterande, var också deltidsbrandman, så han gick in och skulle liksom se över såret. Det går sönder en skena. Så att Anders Sjöberg, Matti Aran, rusar in och ska fixa det. Jag är själv i båset och börjar gapa på domarna. Och då vänder sig 2 spelare om och säger, nu håller du käften, för om du ryker nu, då är vi själv här. Alltså vi pratar hockeyallsvenskan i Malmö Arena. 6 år senare, mitt sista år, så var det trångt i bussen. För vi hade flera tränare. Det var målvaktstränare, det var videokort, det var materialare, det var medicinsk personal. Så det är ju också någonting som jag kan känna att det är en del av ledarskapet också, att vara med och förändra en struktur på klubben.
Den där Malmö-matchen, det är ju 11 år sedan, 11 säsonger sedan. Alltså det har hänt en del i Oskarshamn också, när man ser var den klubben befinner sig idag, just det organisatoriskt och ekonomiskt. Det är häftigt faktiskt.
Imponerande.
Den egenskapen skulle du vilja kopiera från valfri tränare?
Jag tycker att en sån som Bulan Berglund har ett fascinerande intensivt sätt att agera i båset, den här rappa kommunikationen som jag uppfattar, som säkert kan vara jättetröttsam för spelarna ibland. Men jag hade ett sätt i båset och har, om jag skulle kliva ner där igen tror jag, som är mer eftertänksamt. Fått kritik för det ibland, för det uppfattas ju från läktarhåll, så ibland vill ju supportrar eller någon gammal sur gubbe att man ska vifta med händerna och veva med tavlan. Medan jag kanske var mer eftertänksam, som sagt. Så att,
lite mer Roger Melinsk kanske?
Ja, utan att säga att det var fullt så...
Laidback.
Ja, men det tycker jag samtidigt har sin skärm. Så att det kan jag känna lite där. Och det finns många tränare som jag har stor respekt för väldigt många tränare. Jag är fascinerad och tittar fortfarande väldigt mycket på dem när jag står mellan båsen för Simor också. Att jag kan utläsa mycket av en tränares beteende där.
Jag gissar att du kikar på andra experter också. Om du skulle plocka en egenskap från någon annan i branschen.
Ja, men alltså det där är ju som vi pratade om förut. Jag skärmas ju av att vi är så olika. Och det finns ju någonting hos alla som jag, bara för att liksom kort plocka några, Harald Lyckner som är har ju en lång erfarenhet som väldigt skicklig spelare och sen som tränare på väldigt bra nivå. Jag tycker hans sätt att liksom se hockey, att se detaljer tilltala mig. Jag gillar ju Wikegårds sätt, avslappnade sätt att prata på. Att det finns liksom det är sällan, nu har jag jobbat med honom ett gäng gånger och vet att han sitter ju inte och läser på något papper. Det kommer ju liksom spontant. Sen har han, vad har han, 18, kanske snart 20 års erfarenhet.
Han klev in efter lockout-säsongen 04-05.
Så kan det vara. Sannys, det här pålästa, initierade. Jag tycker det finns mycket hos många som jag försöker att se och lära av. Sen jag började på Simor och jag tittar, om jag sitter hemma en kväll och tittar på en match när jag inte jobbar, så har jag ju blivit mycket mer, jag tänker ju mycket mer på hur, vad sa de nu? Hur blev det där? Hela processen, hur man gör tv, det har jag inte haft en susning om förut.
Då har du mått som allra bäst under din karriär.
Jag tillhör, tror jag, få tränare som ärligt och uppriktigt säger att alla de här uppdragen jag har haft har gjort mig gott. Jag tror inte jag kan säga att var jag än har varit. Jag menar, jag flyttade till Nynäshamn för en jädra massa år sedan. Dit lurad av Kenta Nilsson och Sam Persson, pappa till Niklas Persson i Linköping. Division 2. Jag var 26 år eller något sånt där när jag flyttade dit.
Tidigt 00-tal efter att du hade varit Leksands juniororganisation.
Precis. Vilket idag får du en J20-tränare att flytta till ett Division 2-gäng. Men för mig var det den optimala vägen att gå, för jag fick plötsligt jobba med, jag gjorde mig av med lite äldre, trötta filurer. Vi hade väldigt ungt lag. Det var i stort sett som ett juniorlag. Jag plågade dem hårt. Vi tränade mycket. Jag försökte liksom, jag testade idéer. Och jag kunde göra det utan risk för att bli lynchad. För det var på division 2-nivå. Det vill säga det var inte bevakat av tv eller media på det sättet. Så där fick jag liksom en skjuts. Sen genom resan. Men när jag mådde som bäst. Jag vet inte. Jag tyckte om de här 2 åren. Det som är nu till i Norge. Jag landade väl på Hamar. En hockeytok i bygg. Jag fick vara med på klubbens på något sätt återtåg till att vara framgångsrika, vilket gjorde människor så lyckliga. Jag är fascinerad att jag ska inte säga varje dag, men nästintill så får jag någon form av meddelande från någon norrman som jag knappt vet vem är.
Häftigt.
Som vill lufta att de har sett mig på tv, eller såg du att Storhamar slog Vålerenga, flytta tillbaka. Alltså det finns, jag kände att jag blev orimligt värdesatt där.
Silvret 19, men guldet 18.
Ja.
Det är väl det som sticker ut.
Ja, men det var det. Den resan var fantastisk. Jag jobbar ju första året tillsammans med Jeff Jakob som idag är i Linköping som assisterande tränare.
Kanske en av de mest underskattade defensiva coacherna i hela ligan, i hela hockey-Sverige.
Han är en väldigt skicklig tränare och en fin vän. Och jag kände knappt honom innan det här. Han tog kontakt och var sugen att hänga på när jag skulle till Norge. Det föll sig så väl så att vi löste det och vi hade ett häftigt år. Ett väldigt bra lag, absolut. Om vi trollade med knäna, nej. Men vi lyckades hitta en tydlighet i spelet. Vi lyckades få ihop stjärnor med norska mått mätt. Och vi fick göra den där resan och vi fick vinna på hemmaplan inför, ja, jag tror att det formellt var 7000 där, men det måste ha varit 8-9000 i arenan. Det var fest i dagarna där, 3 eller 4. Det var
som tidigare hockeysen när man var tryckt in folk.
Så var det.
Det fanns inga liksom säkerhetsanordningar överhuvudtaget.
Och norsk hockey ligger ju lite efter sett till arenor och till kanske struktur. Så att även på den punkten så blev det annorlunda lösningar. Men då tyckte jag att det var häftigt. Jag tyckte också andra året där vi fick uppleva Champions Hockey League och gick ju till, vad hette den då? Hette det 16-delsfinal eller 8-del mot Skellefteå?
Ja, exakt.
Vilket var väldigt stort för norrmännen. Champions League har ju en stämpel i Sverige av att vara...
Jag tror det är 8-delsfinal, va?
Det kanske det.
Ja, det kan vara det. Jag tror
knappt
det.
Där. Men vi lyckades i alla fall...
Så bra koll har man på CHL slutspelsträd.
Och nu ska vi göra oss om igen. Men där fick vi ta oss långt och sen förlorade vi andra året finalserien där mot Frisk Asker. Och då hade Patrik Thoresen fullt ut den säsongen. Första året så var han bara med första halvan, så gick han tillbaka till Sankt Petersburg. Men andra året var ju han, det är ju liksom en dominant i norsk hockey.
Ja, norska fenomenet måste vi säga.
Men var ju då skadad tyvärr i finalserien och jag tycker kanske att det var det vi föll på. Så den svider lite, men jag tycker med sig rimliga förklaringar till det. Och det som kanske jag ska säga, hade vi vunnit igen, då tror jag att jag hade valt att vara kvar. För jag tyckte att Champions Hockey League var liksom kryddan för det norska laget att få de här utmaningarna med att åka och möta Tappara och Djurgården och Trinerts nere i Tjeckien till exempel. Nu blev det inte så och olika saker gjorde att jag gick vidare till Schweiz istället.
Det jag inte begriper mig på, det är att, jag vet inte om det är mållåten eller att det blev guldlåten för Storhamar. Den glider in. Alltså när Finlands hockeynationalsång bara dånade ut i högtalarna.
Ja, det var jag, och jag kan ibland se klipp från det där. Jag och Jeff, en lite rolig historia. Han var pappa för ett par år sedan. Det är väl 3 år nu i april. Tror jag det blir. Eller 4. Skitsamma, jag är dålig på att komma. Ja. Men vi var i alla fall hem till Jeff. Det var ju efterhand, efter att vi hade skilts åt från Norge, så skulle vi ha en liten lång promenad. Jag åkte ner till honom i Borlänge, bodde han då, och så skulle vi luncha och ta en lång promenad på ett par timmar i skogen. Och då skulle vi också se, när vi kom tillbaka så hade lunchat. Vi gick in och kollade på finalerna. Det fanns något klipp och det var en summering. Och det var, vi var ju liksom varma och vi rycktes med, och Therese, hans sambo, höggravid, rycktes med så till den milda grad att strax därefter, jag åkte därifrån, så ringde han och meddelade att typ vattnet har gått. Så att vi brukar skoja om att det var den sista knuffen som fick ut lilla.
Det krävdes borgens, den glider.
Precis. Nej, men det,
men hur kommer det sig att det blev Storhamars låt?
Jag vet faktiskt inte. Jag var inte inblandad någonstans. Jag ska också säga, apropå sådana där saker, Klåten i schweiziska ligan där Robin Figren var samtidigt som jag var i Olten, de hade ju också den låten. Som sin låt. Så att mina schweizare, min GM gick runt och sjöng på liksom någon slags schweizertyska. Den glider in till mig efter matchen. Jag tänker, vad vet du ens vad du sjunger?
Ska vi ha lite elakar så? Blåbärsnationerna i hockey, de bara kopierar det vi hittar på här.
Men det är ju en bra låt.
Den är väldigt bra, det är den. Faktiskt mäktigt, jag var ju på VM i Tammerfors förra året, och när den spelades, det var sånt drag i Nokia Arena i Tammerfors.
Nick Borgen, va?
Exakt. Mm. Då grät du senast.
Vet du vad, jag har väldigt nära till tårar. Jag kan bli tårögd av lyckliga saker. Jag kan se någon slags en hattrick målskytt i en bra paketering, det här blir liksom, då känner jag att det vattnas lite grann. Jag blir väldigt påverkad av sorgsna ögonblick, hyllningarna av Börje Salming, så är det ofrånkomligt att...
Du hade tårar i ögonen under helgen här som gick också.
Verkligen, och jag har nära till det där, och det är också en grej när man har blivit lite äldre, att jag behöver inte skämmas. Jag vet, jag gick på bio med en tjej på Titanic. Det kan jag ha varit högstadietid för mig, eller gymnasiet. Och då det var jobbigt när man skulle liksom vara lite cool och fräsch, och så satt man där och grät. Så att jag är lätt påverkad, men jag tycker nu när jag är vuxen att det är ganska skönt att göra det, att man inte skäms för det.
Alltså, det blir alltid så med personer som lyfts fram i rampljuset, att man börjar prata om den privata sidan och hur familjelivet så ser ut. Mm. Du bor i Leksand idag. Mm. Hur ser hela familjeträdet ut egentligen?
Ja, men jag är själv, och det där, det är sånt jag kan märka ibland när man nästan ursäktar sig med att säga, men jag är själv, jag har ingen fru och inga barn. Jag trivs utmärkt. Låt mig börja i den änden. Det är inte så att jag sitter hemma och gråter mig till sömns för att jag inte har skaffat familj. Det har fallit sig så ut. Jag trivs med att vara mig själv. Jag tror att jag kan ha skapat lite för mycket vanor och sätt att leva på som jag tror kanske har hindrat mig, eller det har åtminstone varit en ursäkt för att skaffa någonting mer. Sen, förlåt.
Nej, men är det ett medvetet val? Skulle säga, eller är det bara en slump?
Nej, men det är mer en slump. Det är inte att jag har valt bort, utan mer att jag tror inte att jag hittat rätt. Jag säger så här ibland, jag upplever att det finns så många människor som är i relationer som besvärar dem och som ägnar tid åt att berätta hur jobbigt det är och hur gnälligt det är och hur fel det har gått. Så att jag har nog alltid tänkt att ska skapa en situation för andra människor, så ska jag kunna ta ansvar för den. Ska jag skaffa barn så ska jag liksom se till att det finns en relation mellan föräldrarna som gör att de växer upp och har det bra. Och det där kanske jag varit överkritisk på. Så att, men jag tänker ju fortfarande att en vacker dag så har jag skapat en familj och en relation. För det kan ju fortsatt hända. Och som det ser ut idag med kombinationer av, det kan vara sådana som har barn redan och man kliver in och skulle vara i den rollen. Men det är ingenting som, det är liksom ingenting som tar upp min tid. För jag skulle också addera att jag har en fantastisk familj i övrigt. Jag har 3 syskon som bor i Leksand med deras familjer och barn som jag är väldigt nära. Jag har föräldrar som är pensionärer, 70-plussare, men som är pigga och fräscha som det är just nu. Och jag är väldigt nära dem. Så att vi har en tajt familj. Men jag är ju den där farbron och morbron som i perioder är väldigt tillgänglig och som andra delar inte är det. Men jag har fantastiskt mycket ut av dem och det ger mig så mycket. Men det är också förbannat skönt att kunna lämna tillbaka de där barnen när man har haft.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Om en stund.
Men nu här i Hockeypuls tänker jag att vi ska konstruera Fredrik Söderströms Tinder-profil. Vältalig expert på simor, bra skäggväxt. Men, och skickar där, vi ut det men, i etern.
Jag vet där, jag ska bara beröra det. Men där, det har jag alltid varit känt mig lite obekväm i. För att jag har, som i tränarrollen då framförallt, och kanske än mer nu. Men när jag var tränare länge så fick jag för mig att folk hade uppfattningar om mig som tränare, men de kände inte mig som person. Och det kunde göra mig lite besviken ibland. Att om jag hade varit arg och skällt på domarna så fick jag en känsla av att folk tyckte att jag var en arg person, vilket jag inte är. Och det där, jag har liksom haft bekymmer med rollfördelningen mellan Fredrik Söderström som människa och som tränare. Och nu när jag är i tv så upptäcker jag ju också att någonstans, jag ska inte kalla mig en offentlig person någonstans, men som tränare, speciellt om du är länge på ett och samma ställe, så blir du ju en person som alla känner igen. Du är i media mycket, du har en framträdande roll. Det har jag lärt mig att hantera, men det jag har märkt nu med tv är ju att det når en nivå till. Mm. Det är att det kommer folk på tåget, på Arlanda, på en restaurang som så självklart bara söker upp och har någonting att komma med.
Sen och kanske har förutfattat meningar om dig också.
Lite grann kan det vara så. Men då tänker jag själv att så där är ju förmodligen jag också. Man ser folk på tv eller man ser någon i ett sammanhang där man målar upp en bild och sen stämmer inte den där riktigt. Men jag tror så här att i rollen som på C-more är mer likt mig än det var som tränare. Som tränare tror jag att du, för då förmedlar ju någon annan bilden av dig. Nu sitter jag ändå där själv eller står där i tv. Och då kan du ju faktiskt göra en bedömning om det där är han. Och om det han säger är rimligt.
En klubb som kontaktat dig men som du aldrig skrivit avtal med.
Ja, men så är det ju. Alltså, många år som tränare så har jag haft många spännande, nästan klara jobb. Så är det ju faktiskt.
Vilket högst upp då? På
Nej, men, jag tycker inte om att hålla på och slänga med. Men jag kan ge ett konkret exempel. För jag tror att jag har sagt det förut. AIK. Och det här var när man fortfarande var i elitserien. Eller då hette det väl fortfarande det. SHL, sista året.
Ja.
Så hade jag kontrakt med Oskarshamn. Och blev kontaktad av AIK. Och,
som vi snackar 12-13, 13-14 någonstans. Där.
Ja, bra att du har lite bättre koll än mig. Men det måste det vara. Ja, men jag satt och tänkte att det var 2008. Men så kom jag 2011. Kom
Nej, det måste
Oskarshamn.
Vara på 10-talet.
Så såklart, eftersom jag var i Oskarshamn. Så det kan vara rimligt. 12-13-14 någonstans. Daniel Rudslett var sportchef. Var väldigt resonerande och bra i snacket vi hade på telefon. Och det där pirrade liksom till i mig. För då var jag, tyckte jag, ganska ung. En fantastisk chans. Jag tänkte så här, socialt Stockholm, häftigt, AIK, storklubb. Så jag bad om tillåtelse att få prata med dem genom klubben i Oskarshamn som jag minns det, och jag fick okej. Träffade AIK, fick ett kontraktsförslag. Jag var smickrad, jag var spänd, jag var nyfiken på det. Men i den vevan så sa Oskarshamn som klubb nej. Jag tror att jag säkert hade kunnat trotsat mig ur det och in i AIK. Men någonstans vill jag tro att jag tyckte att det var rätt skönt. Att någon hjälpte mig att säga nej. Men jag har många gånger tänkt tanken vad hade hänt det, om jag hade klivit in i AIK.
Men sedan du klev in som expert så måste du ha börjat hagla erbjudanden. För jag tänker att sportchefer och klubbledare ser dig i TV och tänker det här kan vara något för oss.
Jag har fått förfrågningar. Sen har jag, det här tycker jag är intressant, för att ibland finns det tränare jag pratar med som varje år har 40 erbjudanden enligt dem. Men för att det är någon som har ringt, någon har ställt en fråga. För mig har det varit väldigt så här, jag har satt en klar gräns. Vad är en konkret fråga? Är det liksom upp till mig då? Eller en sån här lös... För sådana har ju nu sen jag började på Simon kommit. Hur ser det ut för dig? Sitter du fast i det där?
SHL-klubbar hockeyallsvenska?
Ja, det har varit sådana frågor. Sen kan jag inte...
Från båda ligorna alltså?
Ja, det har det varit. Sen kan jag säga att det har liksom aldrig gått längre än att jag har sagt att... För som jag kände förra året, mitt första år på Simon, så var det att men nu har jag gett mig in i det här. Tar vi hockeyallsvenskan som jag är mest fokuserad och inne på, så insåg jag också att det hade känts oerhört märkligt om jag i juletid eller därefter en dag sitter, för man har ju en viss, där ska jag ge tränarna, de är bra för man får access till dem, de berättar öppet och ärligt om spelet och tankar. Skulle jag då från en dag till en annan gå från den här förtroenderollen att få veta så mycket till att stå i motståndarbåset? Jag tror att jag hade bränt lite broar och jag hade också, det hade känts girigt av mig, så det kom också upp som en anledning att säga nej till det här. Men framförallt var det att jag hade gett mig in på det. Jag ville köra racet. Jag ville testa om det var min grej. Nu sitter jag ju på ett treårigt avtal. Och det fina är, och jag säger inte det här för att jag söker jobb, men Simon är bra på det sättet att okej, vi vill göra ett långt avtal med dig. Vi tror på dig. Men vi förstår också att du vill ha en fot kvar i den här branschen. Skulle det dyka upp ett erbjudande som du känner att wow, det här vill jag ta, så får jag göra det.
Men för varje säsong som går så kanske steget tillbaka blir längre.
Så är det absolut. Det finns nog en bortre gräns på det där. Sen om det är 2 år, 4 år. Jag vet att Wikegård fortfarande får erbjudanden om jobb. Och han har varit borta länge. Så att det går säkert. Men jag tror att man tappar lite grann. Därför försöker jag försöker vara så nära mina tränarvänner som jag har utspridda.
Men är det huvudtränarjobb i så fall som skulle locka? Eller kan du tänka dig GM? Till och med assisterande tränare? Ja. Eller fokuserar du bara på ett jobb?
Nej, men jag är ju mest van vid att vara head coach. Och trivs i den rollen. Jag tycker om att ta ansvar. Och som det har utvecklat sig i tränarrollen så är det också med team. Du jobbar ju med specialister. Så en huvudtränare idag ska ju liksom ha ett brett register. Sen har du de här skickliga assistenterna, om man nu får använda det ordet, och så jag tror att det skulle passa i den rollen. Men ja, jag är en sån människa som jag har tagit en del märkliga beslut och gjort märkliga val genom åren, och det kanske jag kommer göra igen, vad vet jag. Men låt mig vara jättetydlig, jag trivs ju med det här på Simor, jag gör ju det.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Oj, sånt där är jag ju rätt usel på. Jag har köpt kläder. Nu är jag inte så eller jag är verkligen inte modemedveten. Jag tycker jag klär mig som en mellanchef som spelar paddel, fast jag inte spelar paddel. Men kläder har jag gjort lite så här dumma köp genom år. Jag köper inte så stora grejer. Jag har ingen bil till exempel. Jag äger ingen bil.
Du är ju dressad som en modern mediaman, ja,
men
skulle
ser
jag
du
säga.
Det? Ja. Overshirt. Precis, känner mig som han Johan Persson i Liberalerna ser ut så här också. Men det är för att jag har kommit till en punkt. Jag har så ofta nu på mig, när man är i tv, och den här veckan som vi är inne på nu, så har jag 5 dagar i rad där jag ska vara uppklädd. Då försöker jag att vara lite skönare i de här lediga tillfällena. Så att kläder kanske jag ställt till det. Sen är jag förtjust i små saker hemma, men det kan vara en... Det låter ju jättefattigt. Du har säkert gäster som har sagt, men det var när jag köpte en helikopter. Det var liksom en bra investering.
Ja, ingen har dragit
det. Men varje gång jag använder min skärbräda i trä, du vet, den här tjock, när jag lagar mat, så är jag så lycklig att jag köpte den där. Jag tyckte den var onödigt dyr, men vilket bra köp.
Förgyller vardagen lite grann.
Så är det. Där har jag bra och dåliga köp.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Och där är arvodet 69 900 kronor.
Ja, det tror jag att jag gör. Jag är oerhört ointresserad av pengar, och det är inte för att jag har pengar, för det brukar de med mycket pengar vara, utan det är för att jag är dålig på det, men det gör jag ju. Jag tjänar mer än en riksdagsledamot.
Jämför Simor-lönen med vad du hade i Schweiz, som jag antar är det bästa du har haft under din tränarkarriär, med tanke på att vi vet att dollaren är nere, eller det är Schweiz och frank då, men det är ganska tunga sådana.
Låt mig säga så här, alla i Schweiz tjänar bra. Alla jobb, fick jag lära mig där, att oavsett vad du sysslar med i Sverige, om du flyttar till Schweiz och skulle göra samma sak, så är det ungefär dubbelt upp. Så att lön, plus att hockeyn där använder alldeles för mycket pengar egentligen, för att det ska vara hälsosamt.
Det är bara att titta på vad de lastar på sina egna spelare, ja, som egentligen inte håller måttet.
Det är det som är problemet där. Jag fick klart för mig tidigt mitt första år i Schweiz att min trupp som jag hade där kostade 36 miljoner kronor.
Ja, och det är ju ett, alltså Oskarshamn när de klev upp hade ju den budgeten i SHL.
Ja, Och det här pratade vi jag ska inte säga, vi var ändå med i racet där nere, men det var ju, fanns ju spelare där som jag tveksam om de skulle vara särskilt bra i Hockeyallsvenskan som svängde upp. Jag kom ut på parkeringen en gång och hade en spelare som stod den största Mersa tror jag, eller BMW, jag är dålig på bilar, men en bullig stor sak som han klev in i, så sa jag så här: har du, ja, skulle vara lite skönt, så har du tagit pappas bil idag? Ursäkta, nej, sa en annan i laget som gick med. Han signade ju nytt igår. Och jag kände bara, herregud vilka pengar det är. Men vad var frågan?
Ja, men för att sätta ännu mer perspektiv på det här. Ja. Toppklubbar i den högsta ligan i Schweiz, de har ju en spelarbudget på 110, 120, 130 miljoner. Ja. Så det är ju liksom 100% mer än vad SHL-lagen har. Så det är enorma summor. Men jag skulle egentligen vilja ha någon slags ranking här. Vad du hade i lönekuvertet i Norge, i Schweiz, i Oskarshamn och C-more,
nej,
och
så var landade då? Men så här är det ju, det är väl ingen hemlighet, sen går ju det framåt. Hockeyallsvenskan är ju inte någon det finns ju inte massor med pengar. Så det var inte drivkraften någonstans i Oskarshamn, även om jag kunde tycka att jag har alltid känt så där att, kallar det bra eller dåligt, men jag jämför mig med folk som har riktiga jobb, som går till vården eller fabriken, så har ju hockeyfolk generellt bra, för man har också mycket ledigt. Sen är det ju en utsatt position. Norge var också bra. Sen var det mer utmaning än Schweiz. Blev jag förvånad själv när jag fick se det förslaget de skickade till mig. Det var liksom inte att jag grymta och sa till den här agenten som hjälpte mig. För det är första gången egentligen som jag haft hjälp av agent.
Men det är liksom dubbelt, trippelt upp mot det du hade i Oskarshamn?
Ja, trippelt i alla fall.
Ja, det är så pass.
Jag tror så här, det är svårt att få samma lön som du kan få i Schweiz, även då i Swiss League som det här var, i något tränarjobb i Sverige.
En klubb du inte gillar. Det är känsligt. Men
ja, det är känsligt. Men jag kan säga så här, jag går inte runt med de tankarna, och det är ärligt uppriktigt. Sen har det är en befriande sak med det här C-more-jobbet nu, är att jag är ju en ofarlig person. När vi kommer på match är folk tacksamma att vi är där. Jag kommer inte som motståndare till Umeå eller till Tingsryd eller till utan jag är där för att hjälpa till, och då får jag se goda sidor hos klubbarna. Så att när man är i ett lag i under lång tid, så rycks man ju med möjligen i uppfattningen om att det där är en klubb som jag inte tycker om. Men nej, faktum är att jag inte känner så.
Har du och Björklöven, kanske mer specifikt Mats Valtin, lagt ner stridsyxan?
Ja, men Björklöven var kanske ett sånt lag som jag ett tag inte tyckte om. Sen kan jag också, det kan vänner till mig bekräfta, för många år sedan så vet jag att jag sa i något sammanhang när vi spekulerade vad man skulle vilja träna för lag, så sa jag Björklöven, för jag är skärmad av Umeå som stad. Jag tycker publik och så, det är ett jädra tryck och det finns en potential. Plus att jag hade någon kärlek till Löven när de vann guld när jag var 10 år gammal och Matti Pauna var min idol. Men sen har ju det där förändrats, och Valtin, det är ju en story i sig, den blir jag ju påmind om senast när vi var inne nu hos Ragnarsson och Hagenvall, så hade de suttit och kollat på den. Och nu bor Mats Valtin ett par hundra meter från mig i Leksand sedan några år tillbaka. Vi möts och hejar och solen skiner och vi har lagt det där bakom
oss. Kan du inte dra storyn om cykeln där när han kommer?
Ja, men det var ju faktiskt lite, för det var så här att efter det här tjafset vi hade, som inte vi behöver fastna i grejen, men det var en presskonferens som blev väldigt uppmärksammat, så skulle jag gå ETU, elittränarutbildningen, som alla tränare på högre nivå i Sverige måste genomgå. Och när jag fick kallelsen och vilka som skulle vara med, och det här var ju då inte så långt efter, så att Mats Valtin ska också vara. Så att det var första träffen i Gävle ett par dagar, och då när vi satt på hotellet där, och det var ju hockeyfolk, Fredrik Stillman gick den där, Fredrik Hallberg som var i Leksand, ja, 25 tränare på hög nivå. Så när de gick igenom, så här ser det ut, vi kommer ha det här och det här. Då liksom på skärmen som kom upp i det konferensrummet, så kom det upp en, för då pratar man om boendet, så kom det upp en bild på mig. Eftersom det var så praktiska saker här på hotellet, ett dubbelrum, bild på mig, kom det upp ett hjärta och en bild på Mats Valtin. Och det var första gången vi såg, så jag minns det, för det var så is, alla skrattar ju, utom Mats Valtin.
Han hade inte släppt det där.
Nej, och då kändes det lite så här ska jag bo med han? Det här är ju, alltså jag får kliva av där. Men sen, jag bodde med Jens Nilsen för övrigt om jag minns rätt, och inte med Mats. Och sen hängde vi och vi redde ut det där, och det har passerat. Men sen bodde han ju då i Leksand, och jag ser han väldigt sällan för att bo i lilla Leksand. Sen kom det en dag förra hösten, tror jag att det var. Jag var på en promenad på väg hemåt, och jag var närma mig där han bor och tänkte att ja, men här är ju Mats Valtin. Märkligt att jag inte har sett honom. Det började skymt. så kommer ut en cykel ut från infarten, rullar mot mig i hög fart och jag hinner tänka, är det Mats Valtin? Ja, det är Mats Valtin. Och den där blicken han gav mig, hej, hej, hörde jag. Sen har jag träffat på honom ett antal gånger och han är alltid trevlig och sympatisk.
Så ni är vänner idag kan man säga?
Det är det, vi umgås inte, det skiljer ju ganska många år mellan oss. Men han, det är en människa som, det var ju en fantastiskt duktig hockeyspelare och en tränare som var med länge och gjorde bra. Så att nej, sånt där, jag tror generellt att vi måste förstå att det som händer ibland när folk är arga på varandra i hockeyns värld, precis som politiker man ser som står och bråkar i tv, de går ju ut och äter middag sen.
Exakt. Och, ja. Men bara lite bakgrund för lyssnarna så måste jag berätta vad det här handlade om, för det är inte alla som har sett klippet. Nej. Men det var ju en match säsongen 14-15 med Oskarshamn Björklöven, Greg Squires, en spelare i ert lag, ja, får rasistiska ord kastat mot sig från Björklöven-lägret.
Mm.
Och sen den efterföljande matchen så är det en presskonferens och det är ju där Mats Valtin vill ha en ursäkt egentligen från er.
Ja, du är ensam i alla fall.
Och du lyfter
den här frågan direkt.
Ja, jag tycker det är jättesvagt av dig, Mats. Tror du att våran spelare skulle påstå något sånt?
Det är en av de mest...
Be om ursäkt istället för att ni säger...
Det är de mest provocerande...
Nej, jag tycker
det är de mest provocerande spelaren jag har sett på en hockeyrink under hela min idrottsliga karriär.
Ja, då,
din spelare.
Då har du inte sett mycket, Mats. Du, med all respekt för dig.
Lite mer än dig, Fredrik.
Ja, det är jag helt övertygad
lite
om.
Lite mer än dig.
Men jag tycker lite större värdighet att kunna hantera en sån här sak.
Ja. Vi har haft en otrolig värdighet. Det ska du ha klart för. Vi har haft en jävla värdighet. Har du ställt frågan
till dig själv? Det tycker jag.
Okej.
Då lever ni kvar i era interna problem. Det ska vi utan att veta.
Då lever ni kvar i den problematik ni måste
bära. Vi har lämnat den där situationen bakom oss. Vi sa vad som hände. Vi uttalar tydligt.
Vad gör ni? Ni går bara mitt emellan.
Nej, varför ska vi driva er vuxna
människor? Använd oss.
Tycker du det är moget? Det är inte du som tränar kunna ta det ansvaret.
Gör ett schysst ställningstagande och fega inte ur. Det är förmodligen så att sanningen, handikapp är snabbare än vad ni trodde.
Sorgligt. Det är den här förnekelsen som är själva. Ynkligt, Mats. Det är inte om dig.
Passa din fråga, grann.
Nej, det är ynkligt.
Benek, någon kommentar?
Förlåt?
Någon kommentar?
Nej, jag tycker Mats att din har talat om egentligen vad den här situationen handlar om. Att de inte kan erkänna den bristen de har.
Ja, och det går ju, det som är liksom lite fascinerande i historien är att det är ju säkert en och en halv månad mellan de här två tillfällena, för matchen som det här situationen uppstod var ju i Oskarshamn, sen är vi uppe i Umeå, och det här har förmodligen, de fick ju stryk av det här, de fick ju skit med all rätt, för det fanns individer som uttryckte sig väldigt plumpt, vilket Squires reagerade på, och jag, av förklarliga skäl så stod jag upp för honom och för emot alla typer av sådana tillmälen, självklart. Men sen dröjde det så pass länge och det har säkert legat kvar så att han pressade ju mig på att jag skulle be om ursäkt för vad vi hade ställt till med, medan jag tyckte att det inte var så. Det som är fascinerande i den där presskonferensen som folk uppenbarligen tittar på och skrattar åt är ju, jag häpnar ju själv över att jag lyckas hålla mig så kall.
Mm.
Och jag minns än idag att det enda jag står och tänker på är, varför har du vit keps på dig? Du är nästan lika gammal som min pappa. Det var liksom det som snurrade i mitt huvud när han var som arga. Så att, ja, det där blev ju något.
Men sen är det så gött också att efter att Valtin har lämnat och du är på väg att rusa ut ur den här presskonferensrummet. Då är det ju någon, jag vet inte vem, om det är någon lokaljournalist på VK.
Någon presschef tror jag för Björklöven som tyvärr gick bort för relativt nyligen. För då såg jag en bild från den presskonferensen.
Ja, och då hör man ju bara så här... Fredrik, skulle du vilja tillägga något? Eller vad det han nu formulerar för ord?
Då hann jag nog tänka att jag dräper dig här och nu. Men jag avstod det och jag minns när jag kom ner. Vi hade Roger Jönsson som var sportchef med på den resan. Så kom jag in i det lilla kyffet man hade som bortalag för tränarna och ledarna. Och så satt jag mig ner och sa, oj, nu small det. Och sen gick vi tillbaka till hotellet och satt och surrade. Vi tog en öl där ledarna och då liksom, det vart ju... Kvällstidningarna hängde på och där finns en gullig grej också. Då var det faktiskt, vi pratade om dem förut, monologen och Oskar Engsund tror jag delade rum och de kom ner i receptionen och skulle köpa någonting och så hade väl de sett det där och kom fram och sa ungefär att vi står bakom det. Jag minns det var liksom så fint för de uppfattade som att jag hade fått en rejäl utskällning då.
När du tänker på din karriär, vilken tränarkavaj ser du dig själv i?
Ja, men tiden gör ju, 6 år i Oskarshamn sätter ju sin prägel, men jag så är ju livet. För varje dag som går så kommer man en dag ifrån det man var med om. Så att därför är det mer rimligt att tänka på det senare. Men det är ändå Oskarshamn och det kanske också är Norge som jag förknippar mig mest med.
Skulle du säga att åren i Oskarshamn bäddade lite för att du fick det här jobbet?
För C More?
Ja, exakt. För du var ju synlig där på ett sätt som du inte var i norska ligan eller i Swiss League heller.
Så är det ju. Det är ju risken när man är utomlands att man försvinner lite grann från marknaden också. Samtidigt som jag vill påstå att det är en väldigt bra investering i dig själv som människa att komma iväg och se lite annat. Men så var det naturligtvis. Och jag tror att det kan uppfattas. För jag har alltid, det är viktigt att konstatera, för mig har alltid media varit en medspelare, inte en motspelare. Och jag vet att det finns hockeyfolk som har blivit brända och som jag kan förstå är irriterade och besviken på att man har liksom utsatts för viss kritik. Men många gånger så har jag förstått att, för det tror jag är viktigt och det försöker jag förmedla idag. När tränare och spelare står i intervjuer med Simor och beter sig lite kort eller är lite grinig, så det drabbar ju inte oss. Vi sitter i kostym i en snygg studio i TV4-huset. Om någon beter sig dumt mot oss, vi klarar ju det. De som blir drabbade är ju faktiskt supportrarna. Man måste förstå vilka det man pratar till. Så att det kanske jag har skött på ett hyfsat sätt. Sen vet jag att jag blivit påminn om att jag också har varit dryg i media. Jag skrev krönikor, vilket jag faktiskt har gjort. Det är väl inte alla tränare som gör, men i Barometern, Oskarshamnstidningen, under flera år, jag tror att det var fjärde lördag, så fick jag skriva fritt om vad jag ville, och det där var väldigt uppskattat. Det är många som hörde av sig och tyckte om det. Men i samband med att jag höll på med det där så hade vi haft en match där vi förlorade på straffar, kom inte ihåg mot vilka. Sportchefen på tidningen, krönikören, skrev någonting dagen efter om att jag valde fel straffskyttar. Då hade jag reagerat med att skicka ett mejl, jag kommer inte ihåg, men han har mejlet kvar, där jag skrev att hörni, till samtliga på tidningen, det var inte bara till
samtliga,
och talade om att, vet ni vad, nu tackar jag för min tid som krönikör, och by the way, om jag behöver hjälp med vilka straffskyttar jag ska ha så återkommer jag längre fram. Så uppenbart bitter då.
Ja, minst sagt. Men alltså, det jag tycker är spännande med din tränarkarriär, det är att du har erfarenheter som vi har pratat om nu från Hockeyallsvenskan och Sverige alltså, men även Norge och Schweiz. Det är inte allt för många tränare som har det ändå. Och jag var nere på en reportageresa i fjol förra säsongen i Schweiz och träffade många av de svenska tränarna. Och det var ju hälften av alla lag i högsta ligan hade ju faktiskt svenska tränare. Och väldigt många svenska spelare där också. Och det jag slogs av då när de jämförde Schweiz mot Sverige, det var professionalismen.
Ja.
Att den, alltså, och det är väl en anledning att det är många svenska tränare just nu också. Att man ska sätta en helt annan daglig verksamhet än vad som har funnits och existerat tidigare där nere.
Så är det ju.
Hur upplevde du det där som ändå var i andra lig? Ja, det var svårt.
Svårt, för att det är som så att komma ner till Schweiz, skriva dem på näsan och berätta att så här gör vi i Sverige. Det gör du inte obemärkt, utan de är på sin vakt. Jag vill påstå att Schweiz i mångt och mycket är 20-25 år efter oss. Sen om det, jag sitter inte och säger att det är fel väg att gå, men hela deras miljö, hur du tilltalar med herr och frau, hur det ser ut för kvinnor att kunna vara hemma med sina barn. Det finns kantoner som så sent som tror jag på 90-talet införde kvinnlig rösträtt, för att sätta det i lite perspektiv.
Och kantoner är kommuner, ska vi säga, ungefär.
Landskap, delar av landet. Mm. Och det här märkte jag i sättet mina spelare hanterade mig. Det var Guten Morgen coach, man liksom hälsade på det sättet. När jag kallade in en spelare, som i Sverige är det självklart att kom in till mig i tränarrummet, så kollar man på lite video eller man diskuterar. När jag bad någon hämta en spelare så fick jag liksom upprepa en gång till, för de trodde att det var någon som skojade med dem, för att när du gick till tränarna så var det början till slutet. Man hade väldigt svårt för att ha den här dialogen, för man hade en sån respekt. Bara en sån sak liksom noterade jag tidigt, och sättet hur du skulle träna, spela, ta ansvar i det hockeymässiga. Det var, jag fick backa på flera punkter. Jag fick kompromissa med mig själv, vilket jag idag kan känna att synd att jag gjorde. Men jag tror att hade jag gått för hårt fram, då ryker du direkt.
Och det du säger, träning där, det existerade väl inte gym hos vissa klubbar?
Nej.
Och spelarna var inte heller vana vid den arbetsmängd och träningsdos som finns här i Sverige.
Och därför kan jag imponeras av de svenskar som är där nere och gör det bra.
Jag säger typ av Stefan Hedlund i Rappersville, som han bra. Har bara vänt den klubben tillsammans med Bert Robertson.
Absolut. Och det har ju funnits svenskar där förr, om man säger. Hjälstedt var ju där bland annat som tränare, men det har också haft spelare som har varit där. som säkert har bidragit till det. Sen vet jag inte, jag har inte pratat med dem där här och nu, så att jag vet inte var de är, men de är ju inte där Sverige är idag. Så mycket vet vi ju. Ta en sån sak som när vi reste på bortamatchen, nu är det väldigt korta resor. Jag tror att våran längsta bussresa var kanske 2,5 timmar, säger vi. 3, om jag sträcker mig, om det var snöigt och mycket trafik. Och så stannar man på något fantastiskt fint ställe vid Genèvesjön till exempel för att fika eller äta. Det vi i Sverige är vana med, då rullar du in med bussen och någon har förbokat, inkommer så är det 250 kilo köttfärssås och spaghetti de äter så det sprutar ur öronen. Här stannar bussen, sen gick man in och så fick du handla det du ville. Och människor som tjänade mycket pengar i ett land som i och för sig är dyrt, men vad såg jag? Möjligen att någon köpte en macka och en cola. Men vanligast var liksom en Twix eller en godispåse eller någonting. Och när jag tog upp det här till diskussion och sa att varför äter vi inte riktig mat, så säger de att ja, men de tjänar så bra så att det får de lösa det själva. De har liksom en helt annan syn. Jag la fram ett väldigt konkret förslag att om du tar bort 3% av lönekostnaden, bara för att säga en siffra, jag vet inte exakt vilka jag nämnde, men en liten del, lägger det på de här sakerna som är självklarheter i Sverige, på frukt och dryck och mat, och så skulle vi kunna börja förändra en kultur. Men det har de oerhört svårt att förstå.
Det vill du helst förändra, Misocken?
Oj, jag tycker ju någonstans att hockey är jättespännande att tänka på som ett stort projekt. Det är inte helt ovanligt att jag funderar, vad händer framåt? Hur kommer det se ut med domare, med utvisningar? Hur kommer spelet att se ut om 5 år, 15 år? Så att jag tycker att det är svårt att peka på någonting konkret. Men jag, bara för att säga någonting, så skulle jag vilja att hockeyn blev, att vi blev bättre på att ta hand om de lite udda fiolerna. Jag tycker inte vi är där riktigt än. Vi har en tendens att stänga dörrar för de som inte är som alla andra. I sitt sätt och sin personlighet.
Det var det jag tänkte fråga. Tänker du rent spelmässigt eller deras bakgrund? Ja, var de kommer ifrån?
Både och. Jag tror att det här kan bli det här med väldigt stor fråga som inte vi ska fastna vid. Men om vi ser hur utvecklingen ser ut i Sverige med vad det är för typ av unga människor vi har. Pojkar och flickor, deras ursprung, deras koppling till hockeyn. Så måste vi vårda hockeyn på ett sånt sätt att vi får fler med. Ger fler plats att tävla lite längre. Nu tycker jag på något sätt att generellt att rekryteringen är hyfsat bra, så där jag känner till att man får in barn att spela hockey. Men där måste vi kanske bli ännu bättre på att få dem att älska hockey och lära sig att tävla hockey. Alltså att vi får fler som utmanar lite längre. Det kan inte vara så att det är TV-pucken som är liksom där gränsen går.
Det här är en hjärtafråga för mig. Jag har haft flera från förbundet med podden också pratat om det här. Jag vet att de jobbar hårt på det. Men en sak som de också måste bli bättre på, och även kanske klubbarna, det är att inkörsporten för personer i fler samhällsskikt, det måste bli lättare att komma in i sporten.
Och det är väl alltid...
För just nu så är den ganska angränsad till en viss typ av person.
Så är det. Sen finns det ju en ytterligare grej. Vi kommer ha lite sådana här diskussioner på C-more under säsongen. Det finns ett projekt om att vi ska belysa frågeställningarna i svensk hockey. Var är vi på väg någonstans egentligen? Vad händer med svensk hockey? Rekryteringen är en sån. Och det är klart att när jag pratar med någon i landsortsklubbar, ta Leksand återigen, där jag kommer ifrån, så är det ju kultur att spela hockey. Som jag minns det så spelade alla mer eller mindre hockey när jag var barn. Sen kanske man trappar av och faller av efter ett tag, men du ger dig in i det. Och det finns en tillgång till 2 ishallar, man pratar om att bygga en tredje där. Nu sitter vi i Stockholm, där det bor 1,5 miljon människor.
Det behöver närma sig det i alla fall. Ja. Det är ju 1,3 när jag såg senast.
Vad är tillgängligheten på bra isytor? Möjligheten att åka skridskor. När jag växte upp så tog man liksom sig ner med spark till en uterink. Och det där är ju sådana saker som blir till slut en klassfråga helt enkelt. Och det kostar pengar, och så säger man att det inte är jättedyrt att spela hockey. Nej, men det är inte. Du kan komma undan rätt billigt. Men ska du vara med på resan och satsa, så är det klart att det kostar pengar. Och för människor som inte har pengar eller som inte har kommit i kontakt med hockey, så blir ju det någonting du ser på TV ibland bara.
Till momentet där vår gäst Fredrik Söderström ska få välja mellan 2 eller flera alternativ. Det har blivit dags för antingen eller. Och det här kan vara knivigt, det kan vara mysigt, det kan vara obekvämt.
Oj,
och det kan vara hur enkelt som helst. Vad känner du för antingen eller?
Ja, du bygger upp en oro i mig nu, men jag ska ta mig igenom det.
Ja, vi har ursäkt på förhand där. Men är du redo då?
Jag är redo.
Expertgigget hos C More eller tränarjobbet i Leksand?
C More. Expertjobbet.
Det kom väldigt snabbt.
Ja, alltså det där är någonting som folk har frågat mig om i alla tider och jag har kopplats ihop med Leksand av förklarliga skäl, men det är ett fint tränarjobb. Det är en klubb som jag har nära mig och det skäms jag inte för att säga för att jag är uppvuxen i den miljön. Men jag har aldrig suktat efter det. Nu har man bra... Björn Hellqvist är där idag. Det funkar utomordentligt bra och jag är inte i närheten av det. Så
har de approachat dig?
Ja, men genom åren så har vi pratat vid ett par tillfällen. Det har varit mer eller mindre liksom, konkreta resonemang. Nu är det ett antal år sedan senast.
För det var nära 2018, va? Som jag förstått det. Ja, när man läste media.
Ja, men då var det ju, fast det var inte så nära. Men det är lite komiskt det där. För det var inför, vi ska ju ha den här finalmatchen när jag är i Norge. Vi kan vinna guld på hemmaplan. Och jag ska gå till norsk TV2. Och var med före match. Och 30 minuter innan så basunerar Expressen, känner du till, va?
Johan Svensson.
Att jag skulle till Leksand. Så att det var faktiskt lite sorg för mig att den dagen som var så fin i Norge där vi har chans för ett guld, så fick jag parera ett rykte om att jag var klar. Och jag fick stå och göra det i norsk TV istället för att få prata om den här matchen som skulle komma. Sen vann vi guldet och så började vi fira och så kom frågorna igen. Men det var inte så konkret som det var sagt då, men det fanns spekulationer kring det.
Men jag tror inte vi ska kasta Svensson helt under bussen, för det var rapporter från Norge, va? Och sen ringde Johan Svensson dig för...
Det kanske var,
vara så att det var den turordningen.
Nej, men det var ju, fanns ju en sanning i det som alltid när Svensson håller på.
Så han har ju 99% träffsäkerhet, brukar jag säga.
Ja, och det är det som stör mig.
Det stör dig till och med. Nej, men alltså, med tanke på din koppling och så, finns det inte en lust hos dig att någon gång träna dem? För jag menar, du går ju och tittar på träningar. Du är närvarande, du har huset där.
Ja. Nej, men jag tror det finns en risk med det, och den har jag sagt förr och jag säger den igen. Det är att människor som jag idag tycker väldigt bra om och som i ett mindre samhälle är hyfsat nära mig skulle förmodligen få en helt annan relation till mig i den positionen. Jag tror att det finns människor som skulle bli besviken om inte jag gjorde ett tillräckligt bra jobb. Det finns människor som skulle komma närmare mig av fel skäl. Så att jag tror inte man ska... Man ska liksom inte vara i de vattnen riktigt. Men, så det är ingen aktuell fråga.
Men har det handlat om att du inte vågat då? Just
det
kan säkert de anledningarna.
Det kan säkert vara. Plus att jag har ett namn i form av Söderström, en pappa med tröjan i taket. Ska jag ha det jobbet så ska det vara på mina meriter och det ska vara på att man tror att jag är rätt person. Och jag tror att jag skulle utsätta min omgivning för risker och det har jag varit... Det har nog varit feg för att göra, men det är också av omtänksamhet.
Lars Lindberg, Harald Lyckner, Stefan Klemets, Kajsa Kalmeus, Tobbe Karlsson, Mikael Daggen Eriksson. Oj då, C More har visst strulat till det med hotellbokningen den här gången. Nu måste du avgöra vem du delar den där 160 centimeters bädden med.
Ja, men... Alltså, då får jag ju... Jag får ju välja bort Kajsa för att jag inte ska utsätta det hela för... någon risk, förstår du vad jag menar?
Ja,
även om Kajsa är en av de absolut charmigaste kollegorna jag har. Men då gör jag det så här, nu lever jag i några gamla könsroller. Då,
att men det och att det kanske sprids spekulation om att ni kanske är ett par då. Ja, jag
får undvika det. Men ja, kära någon. Alltså, så här.
Ett smörgåsbord av härliga personer.
Ja, det är det. Men ja, då säger jag Harald Lyckner. Jag tror att vi skulle kunna ha djupa diskussioner om ledarskap, tränarskap, hans erfarenheter... och han är fortfarande ung och fräsch i sinnet, så att jag tror vi skulle kunna prata länge.
Stor risk för höga snarkningar?
Det skulle kunna vara nackdelen där, tveklöst. Man får ta det onda med det goda kanske.
Okej. Men inte parhästen Lars Lindberg, jag trodde att det var det uppenbara svaret här.
Ja, även Lars och jag har ju kommit väldigt nära varandra. Det är ju en varm, härlig, skicklig person på alla sätt. Mm. Men jag tror att vi har ett behov att också vara ifrån varandra. När vi jobbar tillsammans, vi reser mycket, så är vi oerhört tätt in på varandra. Så att de här breaken vi får, han bor i Umeå, jag i Leksand, det kan vara bra sätt. Jag tror inte vi ska bo ihop.
Grovjobbaren som alltid gav dig 100% eller snidaren som själv bestämde när han orkade bry sig?
Här går jag emot mig själv lite grann, för jag tycker om de här som bryter mönster och som inte gör som jag säger. Men någonstans över tid så har jag mer och hellre hållit dem i handen som alltid gör sitt jobb.
Okej, men det måste ju ändå ha funnits någonting i tränarskapet också som har kanske varit utvecklande att jobba med de här personligheterna som är lite svårare, som kanske är lite mer mot det konstnärliga hållet.
Vet du, det är något av det jag saknar mest, ja, att inte vara tränare. För jag har fått så mycket kraft av de här udda personligheterna. Jag har stångat mig blodig, jag har säkert varit frustrerad och förbannad och jag har många gånger hanterat dem fel, övertygad om det. Men det har också gett mig galet mycket att försöka krypa in under skinnet hos dem där, försöka förstå dem, försöka guida dem rätt. Och det faktum är att så här i efterhand så är det de jag saknar lite, och det är sådana jag, när jag träffar på dem på resorna med hockey nu, värmer mig lite grann att de har kommit fram till, för det kan säkert uppfattas som att en tränare är ett hot mot dem och en fiende och man förstår dem inte, men när det får gå lite tid så, och de blir lite äldre, så brukar de fatta att han ville mig väl.
Snus eller cigariller?
Snus, jag snusar, men jag är 45 år och jag gömmer fortfarande snusdosan när min mamma kommer. Jo, jag säger inte officiellt att jag snusar, men jag gör ju det.
Men alltså, jag ser ju framför mig att du kan sitta med cigarell, alltså den tunnare varianten av en cigarr, i en jacuzzi i Leksand och bara njuta av en sommarkväll och att du är ledig.
Det lät som att du hade en bra uppfattning om mig, men faktum är att jag tror inte att jag har smakat en cigarett ens sedan jag var tonåring. Jag har inte tekniken, och vid något tillfälle kanske jag blir erbjuden ett cigarr eller sådär, om man har varit på någonting, men nej, jag är inget som...
Men du håller in på snuset i alla fall.
Jag är ju dessvärre det.
Alltså, jag har ju tänkt det under alla de här åren som jag har jobbat, att jag kanske måste börja snusa, med tanke på att det är ju det man gör om man på något sätt är associerad med ishockeyn.
Ja.
Alltså, det är vanligare bland tränare och spelare, men jag märker ju att samma som med journalister också.
Ja.
Men den där snusdosan i fickan.
Ja, det är dyrt, det är äckligt, det är ju inte hälsosamt, men det är... Jag har fastnat i träsket, jag har inte gjort något större försök att sluta. Jag får så här fina frågor av min brors barn, Alfred och Lilly, de är 6 och 8 år när snusdosan kommer fram. Och då blir jag sådär att jag skäms lite grann och jag säger att det är en vuxengodis. Jag vet inte vad jag hittar för lögner, men ja, jag erkänner.
Kan du inte dra att det är hockeypulver?
Det skulle man kunna göra, men då vill de smaka, va?
Just det. Men då får du ha mer än hockeypulverdosa också.
Parera några år till.
Modo, Djurgården, Björklöven eller något annat lag. Vilka tar SHL-biljetten 22-23?
För att vara hederlig nu så ska jag säga att jag har tippat Björklöven inför säsongen. Det som jag däremot har slagits av nu är att jag tycker att det är inte lika givet. Men jag står fast vid det. Men av de här tre du säger så ska jag säga att den som knackar hårdast på dörren just nu, det är lätt att säga när vi sitter dagen efter att Modo har hämtat upp mot Djurgården, så är det Modo. Jag tycker det imponerar, det, den moral man visar som lag, kompetens på alla positioner, så att just nu är de närmast, men det hinner hända så vansinnigt mycket, så att jag förstår det nog och inte förhasta mig där.
Det du ska få göra nu avslutningsvis i den här podden, det är att du ska få nämna den person du tänker på när jag kastar upp klubbarna som du har representerat.
Oj!
Och här ska det vara i alla fall en säsong som du har varit i en förening, ja, och vi kommer ta dem som du har coachat. Och vi börjar med det senaste, EHC Olten.
Oj, det här var faktiskt ganska svårt. Men...
Så här, det behöver inte vara den bästa,
nej,
den mest profilstarka.
Ja. Ja, men jag gör det enkelt, så Tommy Sjödin kom ju ner, ja, och var assisterande tränare. Vi hade väldigt kul tid.
Dennis Hall lämnade mitt under säsongen.
Ja, och Dennis var ju duktig på alla det sätt. Men när Tommy kom in, det var en speciell situation. Vi blev tajta, vi umgicks. En glädjespridare. Jag värdesätter glada människor. Och Tommy Sjödin är en glad människa.
Storhamar.
Det var ju två säsonger. Det var fint på många sätt. Många spelare som jag tyckte vi lyckas krama ur mycket kraft ur. Men jag var inne på det förut. Jeff Jacobs och jag hade en fin tid där tillsammans i ledarskapet på ett sätt. Jag lärde honom att bli lugn och klok, och han lärde mig hockeyidéer och tankar och arbetsmoral på ett sätt som var imponerande.
Men du hade ju en viss Cody Curran där under första säsongen när ni vinner guldet, ja, också. Och han gick ju till Rögle, och vi vet vad som hände. SHLs bästa back högt upp i poängligan. Ja, det var häftigt att se honom under de där åren.
Det var det, och jag tänker fortfarande på en försäsongsturnering vi hade uppe i Lillehammer med, jag tror att det var Karlskoga och Almtuna som var med, där vi var väldigt skeptiska om det verkligen var en spelare vi skulle behålla. Han var omständig, han tappade puck, han gjorde inte som vi sa. Sen tror jag vi kom till en punkt, om jag minns det rätt, där vi sa...
vad fan, han får köra sitt race, vi spelar mycket, vi ser till att liksom säkra upp, och det blev ju rätt bra.
Kanske en av de här udda fåglarna som du saknar att jobba med.
Så kan det säkert vara.
Oskarshamn.
Ja, där blir det Roger Jönsson, våran sportchef, GM, som jag hade vid min sida. Först 2 år i Olofström.
Det är alltså plockar dig till Oskarshamn också. Eller om ni gick dit tillsammans
Nej, det var han, som fick jobbet, och sen ville han att jag skulle med. Men vi hade en bra relation. Jag värdesätter Roger högt för hans hockeyöga. Jag tyckte han hade ett bra ledarskap. Han backade alltid upp mig när det blåste snålt och när det fanns väldigt tuff liksom, kritik mot mig om vi förlorade. Så kände jag alltid en lojalitet. Det är en oerhört viktig egenskap i hockeyns värld, lojalitet.
Och nu ansvarar för Blekinges TV-puckslag.
Jag jobbar med hockeygymnasiet i Olofström där han bor sen och kommer ifrån.
Och då blir det en bra brygga till Olofström.
Mm. Alltså det var 2 ganska fräcka år. Mitt nere i ingenstans i Blekinge i en liten bruksort kan man väl kalla det. Där Volvo är stort, så fick jag 2 spännande år i Hockeyettan. Vi kvalade upp mot Hockeyallsvenskan bland annat. Jag jobbade tillsammans med en kille som heter Dennis Klepp som inte hade någon tränarkarriär innan och inte efter heller, men som vandrade vid min sida. Vi fick ett bra socialt sammanhang. Jag som flyttade långt ner själv och inte kände någon, så tog han och hans sambo emot mig på ett bra sätt. Så de gjorde mig till en bra människa där.
Nyköping?
Oj, Nyköping var spretiga år. Men jag tyckte om den tiden. Den var fräck. För att plocka fram ett spelarnamn, fanns en kille som heter Kim Eriksson, född 87, en jättetalangfull spelare som inte tog vara på sin talang, och det här har vi skojat om, och han spelar ingen hockey idag, men hade mycket i sig. Vi har fortfarande kontakt, jag blir glad att höra från honom. Han var en udda fågel där och då, och han har liksom präglat lite grann. Jag fick någonting ut av att ha en spelare som... Jag skällde nog bra mycket på honom och jag jagade livet ur honom emellanåt. Men jag tror inte han tog skada, för jag tror att han tycker jag är okej idag.
Vi vandrar ännu längre in i minnenas allé till Nynäshamn.
Ja, som jag var inne på så var ju det en period där jag fick testa mina vingar lite grann. Jobba med unga spelare, jag fick testa så att saker och ting gick rätt och gick åt helvete ibland. Det är så pass länge sedan så att jag kan liksom inte... Jag kan egentligen inte... Låt mig bryta ett mönster igen och säga att det fanns en kvinna, eller finns en idag, som heter Eva. Hon skötte kafeterian i arenan, ishallen, Folkets hall. Som var väldigt proffsig med viss matmeny och sådär. Varje dag när man kom dit så var hon tillgänglig för ett snack och för ett tugg. Och jag sprungit på henne genom åren lite grann. Hon hade söner som spelade hockey som var ut på lite juniorer och resor runt om i Sverige. Och det var en sån som på något sätt... Hon präglade mig lite grann.
Klass att du nämner en sådan eldsjäl som håller de här klubborna flytande också, måste man säga.
Verkligen.
Och då är det avslutningsvis Leksand.
Ja, och det är så länge sedan. Men det är faktiskt i nutida minnen. Jesper Ollas, gamla spelaren.
J18, J20 hade
han. Ja, jag hade honom många år. Sen var ju han runt i Leksand, var i Brynäs. Och jobbar idag som junioransvarig. Han har lite av den rollen jag hade. Så det liksom har, cirkeln har slutits för honom, och vi träffas emellanåt privat i något sammanhang med lite gamla hockeyfolk och även när jag besöker hallen och sådär. Och vi pratar mycket om minnen, och det var en spelare som jag var ung och grön. Jag var alldeles för ung egentligen med facit i hand när jag var juniortränare. Jag var krävande på ett sätt som var kanske orimligt då, för jag hade ingen tydlig identitet som tränare. Och han var en av dem, han var ju väldigt duktig, han var väldigt lojal, han var en lagkapten. Jag var väldigt hård på han. Jag tyckte att jag så här i efterhand kan nästan ha lite dåligt samvete. Jag begärde mycket av honom. Det här har jag resonerat med honom nu på senare år. Och han visar uppskattning för det. Och jag är så, det var liksom skört för mig det. Men att få den bekräftelsen. Han tyckte det var bra. Han frågade mig om lite råd ibland. Och vi har bra resonemang och diskussioner. Så att Jesper Ollas betydde mycket för mig där och då. För att forma mig som tränare också, tror jag.
Fina svar, här måste jag säga. På klubbarna du representerat. Det är så att ditt avsnitt är nu till ända. Och Fredrik, jag tackar dig för både din gemytliga närvaro men även din gemytliga röst.
Tack så mycket. Jag uppskattar att du öppnar upp mig lite. Det är sällan man får chansen att prata till punkt.
Och blicka tillbaka också.
Hur är det? Det är fint. Det tar lite på en, för man har varit med om mycket.
Och så kanske man blir sugen att återvända. tränare.
Så kan det också vara.
Mm. Ja, vi ser vad framtiden
det får vi se.
Innehåller för din del. Men tack för att du var med i podden.
Tack så mycket, alla.
Och vi säger tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet. Ni vet ju om ni har några gästförslag, tankar, funderingar. Då finns vi på Instagram, Twitter och även mejladressen adam.johansson@expressen.se. Det här var Fredrik Söderströms avsnitt. Vi tackar för nu och är snart tillbaka igen med fler gästavsnitt och NHL-puls. Puss och kram på er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.